Ja, välkomna till eftermiddagens Biblikum-föredrag om predikarens bok. Ett särskilt välkommen till Ulrik. Jag ska förklara för alla som lyssnar på band att jag har ett särskilt gott öga till Ulrik. Vi är gamla goda vänner. Den råa och hjärtliga tonen mellan oss, den hör till livets förnöjsamheter. Nu ska vi alltså idag gå in på en underbar bok i den heliga skrift. Predikaren eller Salomos predikare. Det är sant att den här boken är på sätt och vis svår. Den har blivit misstydd ganska ofta. Och går man till utläggningshistorien så finner man ganska egendomliga och olika utläggningar. Jag har funnit en utläggare som jag tycker har verkligen fått grepp om vad denna fina bibelbok handlar om. Och det är ingen mindre än Martin Luther. Det är kanske okänt för många att Martin Luther ägnade sig ganska mycket åt just predikarens bok. När väckelsens folk och pietisterna läste Luther och fann där mycket av värde och gjorde ett stort arbete för att göra Luther känd. Man översatte en hel del till svenska språket. Så översatte man inte predikaren. Jag har mina misstankar varför, men det må vara hur som helst med orsaken till att man hoppade över predikaren. Men det har lett till att Luthers utläggning över predikarens bok, det har man inte gett akt på så mycket, och det är skada. För Luther, synes det mig, har verkligen förstått vad predikaren handlar om. Jag känner i varje fall inte till någon svensk översättning av Luthers utläggning till predikarens bok. Jag vet inte, det kanske finns, men ingen här i salen som tycks känna till någon sådan heller. Kanske det är själva budskapet i predikaren som man studsade inför. När predikaren säger att unna dig ro mitt i din möda. Lugna ner dig, hetsa inte upp dig. Njut av livet. Var förnöjd och ta vara på vad du har. De gåvor som Gud har givit dig. Och då tyckte man att det där lät ju lite världsligt. Gör dig goda dagar, njut av livet. Och så undrade man om den där predikaren egentligen var riktigt kristen. Och det är inte bara fromma människor som har funderat på om predikaren är riktigt kristlig. Utan det har också bibelkritiker som inte vet så mycket om kristendom. De brukar ändå säga om predikaren att det är en pessimistisk livsfilosofi som här kommer till uttryck. Och vi kan inte tro att det är Salomo som är författaren, utan det är istället en sur gubbe. Från cirka 200-talet före Kristus. Men då har man fått allt om bakfoten. Och jag hoppas den här genomgången ska öppna lite grann denna bok för oss. Och göra den angelägen och viktig. Jag nämnde Luthers utläggning. Och Luther arbetade med Salomos predikare efter reformationstiden, när reformationen hade slagit igenom, när han hade fått lugn i sitt hjärta, när han kunde förlita sig på Herrens nåd och den rättfärdighet som tillräknades honom helt och fullt av nåd alena på grund av Kristi fullbordade verk, cirka 1520, så tog han sig ganska snart an predikaren. Och han var klar med genomgången av Salomos predikare 1526. Och den kom i tryck år 1532. Den står alltså i centrum för reformatorns verksamhet. Luther säger att ändamålet med denna bok, den är att ge oss tröst i livets olika skiften. Den vill ge oss lugna hjärtan. Den vill lära oss att vara tillfreds med den lott vi har fått av Gud, vad det än är. Om det är så att vi har fått det bra här i världen, så ska vi inte jaga vidare och slita för att försöka få någonting annat än vad vi har, utan tacksamt bruka och ta emot det vi har fått. Och har vi det besvärligt, så ska vi också komma ihåg att allting har sin tid. Och med den frid och det lugn som vi har genom Herrens verk alena, också kunna bära dagens tunga och hetta, de bekymmer som vi alltid har. Och predikaren lär oss att hur man än vrider och vänder på det, så har människan alltid bekymmer. Är hon rik, så har hon bekymmer på olika sätt. Vad hon ska göra med sina pengar och hur det ska bli efter henne och vem som ska ta hand om det och detta. Och har hon inga pengar, så har hon också bekymmer. Och vi ska strax se hur illfundigt och oroligt människohjärtat är. Och det är mot den bakgrunden predikaren vill hänvisa till det som är bestående. Det som inte är förfänglighet här i världen. Han vill alltså ge oss lugna hjärtan. Han vill att vi ska vara tillfreds med vad vi har nu. Utan bekymmer och åstundan om det som vi inte har. Och vi ska inte bekymra oss för morgondagen. Inte bekymra oss för framtiden. Predikaren talar om människans verk och gärningar. Om människans ansträngningar. Om människans företag. Om människans längtan och önskningar. Och visar hur obeständigt det är. Hur ohållbart. Hur tillfälligt. Hur fördärvligt det är. Och en grundläggande insikt är då människans syndafördärv. Människohjärtat är fördärvat. Och till människonaturens väsen allt ifrån fallet hör detta att aldrig vara nöjd. Aldrig vara tillfreds med de Guds gåvor som är för handen. Det jag redan har fått av Gud. Det räcker aldrig, det duger aldrig, jag ska alltid jaga efter någonting annat. Sån har jag blivit sedan syndafallet. Människan fortsätter alltid, säger Luther, att sträva efter andra ting. Och när det äntligen då har fått det där som det inbillade sig är den stora lyckan. Om jag bara får det, då är det bra. Och när jag sen har det, då räcker det i alla fall inte. Då måste jag ha något annat och ytterligare någonting mera. Jag blir aldrig tillfredsställd. Och så begär jag efter någonting annat. Och om jag får det, ja då börjar jag förakta. Och inte alls ta vara på det jag har fått. Och jag jagar på nytt efter någonting annat. Och det är vad predikaren i sin bok om och om igen framhåller. Och mot detta lyfter han då fram den visdomen och lärdomen. Vi måste lära oss att med tacksamhet och förnöjsamhet bruka och ta vara på de ting vi redan har fått. Allt vi har är ju gåvor från Gud. Och vi ska bruka det utan ängslan för det som ännu ligger i framtiden. Vi bör ha ett lugnt och fridfullt hjärta. Ett sinne som är fyllt av ro och glädje. Det vill säga nöjda med vad Gud har gjort för oss. Vi förlitar oss på Guds verk. Vi förtröstar på Guds ord. Men nu gör vi inte det om vi icke är omvända. Om vi icke är födda på nytt. Om vi icke är troende. Men Salomo talar också till dem som tror, för att förmana dem att inte smittas av världens obeständighet och ängslan. Också den kristna, det vet ni själva, hos er själva och hos era vänner, är det alldeles för mycket bekymmer och oro och ängslan och ack och ve. Och saker här i denna världen blir så otroligt väsentliga och viktiga. Man tror att man är i världens centrum. Man tror att allt går under om det inte blir precis så som man själv har tänkt ut och planerat. Man har ett så egendomligt perspektiv på ansträngningarna och gärningarna. Luther, han önskade nog att han hade ännu fler gåvor än det han hade. Tänk om jag kunde tala som Cicero, han som var så vältalig. Och tänk om jag hade lika mycket makt som Caesar i Rom, eller lika mycket visdom som konung Salomo. Då skulle det väl bli bra. Nej, säger Luther, då skulle jag ändå inte bli nöjd. Vi vill alltid ha något mer. Alltid någonting av det som vi inte har, som vi saknar. Och vi föraktar så lätt vad vi redan har. Luther säger, när en man inte har en hustru, då vill han ha en. Och när han har en, då blir han trött på henne. Vi är som kvicksilver som aldrig förblir stilla. Ja, sådant är människohjärtat, hjärtats obeständighet. Och i predikaren går då Salomo till rätta med människohjärtats obeständighet. Det som varken njuter av det närvarande eller det framtida goda. Det erkänner inte eller tackar inte för det välsignelse det har fått. Det jagar ständigt efter ting som det inte har. Vi ska då se på predikarens bok hur Salomo framställer detta i texten. Vi kommer inte att hinna gå igenom alla de 12 kapitlen och inte varje vers i detalj, utan det får bli något översiktligt. När predikaren säger att allt är förfänglighet, då menar han alltså att alla våra strävanden är obeständiga. Allt mänskligt är obeständigt. Det varar inte länge. Du förblir inte så lång stund. Det är inte så länge vi kan hålla på med våra insatser. Snart är det slut med det. Det är alltså frågan om vad som görs under solen, som är den tekniska termen hos Salomo. Det vill säga vad vi gör här under solen. Onda och goda som solen lyser över. Det varar inte så länge. Det är inte evigt. Men vi vill tillmäta våra tankar och våra gärningar en så stor betydelse så att vi går och tror att vi har evigt liv här på jorden. Vi bygger upp vår familj eller vårt arbete, eller vi planerar vår tomt eller våra hus eller båtar och bilar som om vi skulle ha det här hur länge som helst. Vi får det ju bara som gåvor från Gud en liten tid. Allt är förfänglighet, med det menas alltså att allt det mänskliga är förfänglighet. Det hebreiska ordet hevel betyder att det är lika obeständigt som en utandning. En utandning som man ser en kort stund när det är kallt ute. Lite rök och sen upplöses det. Det blir inget kvar av det. Och Salomo visar snart inte ens av de finaste och största tingen blir det kvar för evigt. Han hade ju gjort stora ting. Han hade byggt dammar. Han hade anlagt vingårdar i mängd. Han hade gjort stora ting. Vad blir det av det? Så småningom vittrade sönder. Och så småningom måste han lämna det ifrån sig. Och han vet inte vem som tar hand om det. Och det han hade planerat för att användas för ett visst syfte kommer andra att använda för ett annat syfte. Vilket elände. Predikarens ord. Så börjar boken. Davids sons, kungens i Jerusalem. Det måste av allt att döma vara Salomo, den vise konung Salomo. Och han börjar då sitt budskap i andra versen med orden: fåfängligheters fåfänglighet, säger predikaren. Fåfängligheters fåfänglighet, allt är fåfänglighet. Och då tänker en del: vilken sur gubbe, vilken pessimist. Inte alls. Han har bara det rätta perspektivet. Han vet att endast Guds ord är evigt. Han säger samma sak som profeten Jesaja säger senare: allt kött är gräs, all dess härlighet, det finaste som blomster på marken, det vissnar bort, det förgås, men vår Guds ord förbliver evinnerligen. Det enda som håller, det enda som förblir, det är evigt, och som är evigt, det är Guds verk, det är Guds ord, det är Guds frälsning, det är Guds återlösning. Det är friden med Gud, stiftad och grundad på det som inte är förfängligt. Det är det eviga livet. Men de jordiska företagen och ansträngningarna under solen, det jag håller på med och det du håller på med, det må vara blanda betong eller någonting annat, ja, det håller vi på med till en tid. Och ska göra. Så vi ska sköta vårt arbete, men vi ska göra det med ett leende. Vi ska inte så gå upp i det så att vi grämer oss och det är så förtvivlat och så oroligt och så bekymmersamt. Och vi jagar efter någonting annat och vi är aldrig riktigt nöjda. Vi ska troget förvalta de gåvor vi har fått. Vi ska veta att vi ska göra räkenskap. Vi ska stå inför domaren. Men vi kan göra vår möda som är oss förelagd och borde göra det utan bekymmer och grämelse. Och vi ska se hur Salomo poängterar det här än mer. Människan och det mänskliga är alltså ytterst obeständigt. Tänk så fåfänga vi är. Och fåfänga i våra strävanden och i vår viktighet. Och människan är aldrig nöjd med det hon har, det som är för handen. Släkte går och släkte kommer och jorden står evinnerligen kvar. Det här har Jehovas vittnen använt som ett bevis för att jorden kommer aldrig att brinna upp. Jorden kommer aldrig att gå under, för det står ju här: släkte går och släkte kommer och jorden står evinnerligen kvar. Men det står ju i andra bibelställen att den här jorden ska förgås. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Ja, så är det. Ofrånkomligt. Allt det mänskliga och hela denna skapelse, den är under förgängelsen. Den är inte evig och oförgänglig. Men den nya skapelsen är det. Och den kommer först när den sista dagen för den gamla skapelsen har kommit. Den yttersta dagen. När Salomo här säger släkte går och släkte kommer och jorden står evinnerligen kvar, då menar han detta att vi är uppe och gapar och skriker ett tag. Vi är uppe och bråkar ett tag. Vi grälar ett tag. Vi tvistar ett tag. Vi jobbar ett tag. Vi gråter ett tag. Vi skrattar ett tag. Vi föds. Vi begravs. Kommer nya människor. Krig och kiv. Gärningar och ansträngningar. Och mänsklig härlighet av olika slag. Och misär och olycka och allt möjligt. Och medan det går och växlar så står där jorden hela tiden. Under hela den tiden. Solen går upp och solen går ner. Och sedan har den återbrott att komma till den ort där hon går upp. Vinden far mot söder och vänder sig mot norr. Predikaren menar inte i absolut mening att jorden förblir i all evighet. Utan menar alltså att vi människor håller på med massa obeständiga gärningar. Och det händer en rad saker. Släkte går och släkte kommer. Medan denna jord här står där hela tiden. Alla floder rinner ut i havet och ändå blir havet aldrig fullt. Man kan se hur allting håller på. Se på myrorna, se på olika ting i skapelsen, hur det arbetar utan rast. Det rinner ständigt massa vatten nerför Storforsen. Massa vatten nerför Niagarafallet. Men det blir aldrig fullt. Det håller på, håller på och håller på. Så länge denna jorden här står. Och ögat ser massa saker och blir aldrig mätt av vad det ser. Ögat mättas inte av att se och örat blir inte fullt av att höra. Vill höra något annat, och särskilt om det skvaller. Om det är något intressant så kliar det i öronen. Vi vill veta något nytt och vi vill se något nytt och något mer och något bättre. Och det gäller inte bara dig och mig, utan om du så vore en riktigt stor och mäktig herre. Ta Alexander till exempel. Vilken Alexander? Alexander den store. Det går att läsa om denna Alexander. Det är rätt spännande. Vilka framgångar hade inte han? Han lyckades vinna hela världen, kan man säga. Men fastän han vann hela världen så hade han inte mer än förut. Hans hjärta var inte mer tillfredsställt än tidigare. Hans öga hade sett så oerhört mycket mer, men det var inte mätt. Det var lika otillfredsställt som förut. Och så togs han bort. Han var ganska ung när han dog. Och det blev inget kvar av det där stora, väldiga riket som han hade grundat. Så är det. Känslan av att inte vara tillfreds är alltid densamma. Man kan inte finna en enda människa som är annorlunda i det här avseendet. Som har helt andra känslor. Alla är på samma sätt allt efter fallet. Samma obeständiga människa. Samma obeständiga, otillfredsställda människohjärtat. Det är bara genom Guds nåd man har frid i hjärtat. Den vanliga människan och de som nu samlas för att få frid och lugn i världen. Och få väcka alla kärnvapen och sånt där. De är inte tillfreds, de är obeständiga. Och de får inte till stånd någon frid. Och vi vet också att det kommer inte att gå så att alla människor blir omvända. Och alla människor får ett lugn och frid i själen. Dessvärre inte. Den här skapelsen är förstörd och förgänglig. Det är en liten kvarleva som får frid och ro. Många, det vill säga alla, är kallade, men få är utvalda. Få. De flesta jagar vidare. Men nu vill Salomo att de som har fått upp ögonen över Guds bestående verk och människohjärtats obeständighet ska besinna det här och komma ihåg det. Man behöver bli påmind om detta gång på gång. Salomo kallar sig själv för predikare, eller en som talar offentligt i församlingen, för att denna sanning gång på gång ska nämnas och hållas vid liv i församlingen, bland de troende, så att inte de blir likadana. Och vad säger ni? Är det inte nästan så att ni som tror och egentligen skulle vara helt förnöjda och ha frid, ni är ofta ängsliga och plågade och bekymrade, ack, ack, ack. Visst, vi har ju kvar också vår onda natur. Och vi glömmer så lätt bort att det mänskliga ansträngningar, mina planer och gärningar, att inte det är allt och icke evigt bestående. Endast Guds ord. I verserna 12 till och med 18 av det första kapitlet presenterar predikaren sig själv. Jag, predikaren, var kung över Israel i Jerusalem. Och jag vände mitt hjärta till att begrunda och utforska genom vishet allt vad som händer under himmelen. Det vill säga vad människor sysslar med, hur de tänker, hur de arbetar, hur de anstränger sig och sliter och står i. Och det är ett uselt besvär som Gud har gett människors barn till att plåga sig med. När jag nu såg på allt, alla det verk som görs under himmelen, se, då var det allt sammans förfänglighet eller obeständigt. Sånt där som inte består. Ett jagande efter vind. Det som är krokigt kan inte bli rakt, och det som ej finns kan ej komma med i någon räkning. Jag sa i mitt hjärta, se, jag har förvärvat mig stor vishet och jag har förökat den så att den övergår alla som före mig har regerat över Jerusalem. Ja, vishet och insikt har mitt hjärta inhämtat i rikt mått. Men när jag nu vände mitt hjärta till att förstå vishet och till att förstå oförnuft och dårskap, då insåg jag att också detta var ett jagande efter vind. Ty där mycken vishet är, där är mycken grämelse. Och den som förökar sin insikt, han förökar sin plåga. Vad säger predikaren här? Jo, inte ens detta att få mycket boklig lärdom, få mycket insikt och kunskap, kanske ha läst massor med böcker, kunna analysera och förstå väldigt mycket av det som finns här i skapelsen. Man kan ju aldrig förstå och analysera allt, det går inte. Men kanske en hel del. Ja, inte heller det är evigt. Det enda Guds ord som består är vinnerligen. Allt det där andra, det är också obeständigt. Och där i ligger inte grundvalen för frid med Gud. Att jag kan så mycket, att jag läst så mycket, att jag inbillar mig att jag vet så mycket. Grundvalen för frid är endast den som Gud har stiftat genom sitt verk, genom sin son. Så kan inte heller då den vise bygga på sin visdom och sina vishetsgärningar. Nej, i själva verket är det så att han får massa möda och elände genom sin bokliga lärdom. Hade varit bättre om han inte hade vetat så mycket kanske. Genom det han vet och känner till så har han mycket grämelse och mycket bekymmer. Så alltså lösningen då när man ser det obeständiga, inte detta. Jo, om jag bara kan fly in i den bokliga lärdomen och i visheten, då får jag frid. Jo, just det. Det är så där man tänker. Alltid ska det vara någonting annat som är lösningen. Om jag hade det, då får jag frid. Om jag bara får ett nytt och fint hus, då får jag frid. Om jag bara får det där ordnat, då får jag frid. Men det är inte sant. Det går inte att få frid och lugn och ro i sitt hjärta, i sitt inre, av någonting här i världen. Om man så får aldrig så mycket fisk och fiskdammar och kunder eller kor eller ladugårdar eller verkstäder eller bilar, så får man aldrig därigenom frid. Och de som idag inbillar sig, om jag bara får ett arbete eller bara högre lön eller om det bara blir större efterfrågan på mina produkter, då får vi goda dagar och då får vi frid. Nej, inte. Lika mycket ofrid och grämelse och bekymmer och sorg och oro och ängslan. Jag får frid endast genom Guds verk. Endast genom Guds ord. Det är det enda som består. Det första som alltså predikan tar upp, det är då visheten. Han börjar med sig själv. Han kanske har en avsikt med detta, att en del tänker, ja, om man bara hade så mycket visdom som den store Salomo. Och vi vet att frälsaren själv hänvisar till Salomo. Hur oerhört rik han var. Både på ägodelar och på vishet. Och då visar Salomo, inte har jag frid därigenom. Inte räcker det. I det andra kapitlet så går han vidare och tar upp glädjen. Om man nu tänker så här, det hjälper kanske inte om jag blir riktigt klok och riktigt vis. Jag kanske inte blir, får lugn och frid bara det, genom detta. Men då bygger jag väl på glädjen istället då. Jag försöker, man kan ju ordna så man har cirkus varje dag. Tänk, då skulle väl barnen i alla fall få frid. Tänk om vi har cirkus varje dag och glass varje dag. Och vad finns det mer som kan vara väldigt underbart? Jo, det kan man tänka ut. Ja, de som har barn, de vet att de börjar snart att förakta det. Om man ger dem aldrig så mycket leksaker, till slut så sparkar de leksakerna all världens väg. De är trötta på det. Det ska vara något nytt. Det ska vara något annat. Om de fick gå på cirkus varje dag, så skulle de snart säkert säga efter några veckor, måste vi gå på cirkus nu igen, pappa, kan vi inte slippa. Och så ska man byta upp sig till någonting annat. Det är precis som med de vuxna. Här i andra kapitlet så tar Salomo upp glädjen. Jag sa det i mitt hjärta, nåväl, jag vill pröva hur glädje inverkar på dig. Gör dig nu goda dagar, men se också detta var förfänglighet. Det håller inte i längden att skaffa sig en Hasse Alfredsson eller någon annan som är rolig. Det blir ganska tjatigt och trist det också snart. Måste vi ha någonting annat? Också detta håller inte. Det är förfänglighet. Det är obeständigt. Jag måste säga om skrattet, det är dårskap. Om glädjen, vad tjänar den till? I mitt hjärta begrundade jag hur jag skulle traktera min kropp med vin. Allt under det att mitt hjärta ägnade sig åt vishet. Och jag skulle hålla fast vid dårskap till dess jag fick se vad som var bäst för människors barn att göra under himmelen de dagar de lever. Så talar predikaren mycket om att vi verkligen ska ha glädje. Och ska unna oss både mat och dryck mitt under vår möda, mitt under det att vi förvaltar det som vi som har förelagts oss och är nöjda med det. Men det är aldrig så att jag genom maten eller drycken eller den glädjen som jag försöker skaffa mig därigenom får frid. Utan det är precis tvärtom, att först får jag frid som en gåva från Gud genom evangelium. Och det är när jag har frid i hjärtat genom denna gåva som jag kan ha den rätta glädjen. Inte den ytliga och förfängliga, den som inte håller, den som är arbetat fram genom mina ansträngningar. Utan den jag har tack vare att jag har ro i min själ. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Som ni märker så är det som predikaren säger inte alls unikt i skriften. Det här sägs på många andra håll i skriften. Frälsaren har talat på det här sättet gång på gång. Gör er inte bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Bekymra er inte för morgondagen. Paulus skriver om förnöjsamheten och den rätta friden hos oss i andra Korintherbrevet 4 från den 15:e versen. Jag ska inte läsa där allt sammans, bara peka på några saker. Allt detta sker för er skull, för att nåden ska nå allt fler. Hos allt fler väcka en överflödande tacksamhet till Guds ära. Det är endast genom nåden, att lära känna Guds godhet och nåd, som det föds frid och tacksamhet i mitt obeständiga hjärta. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Även om jag alltså har det så eländigt till det yttre, jag behöver inte ge upp och förtvivla. Utan jag kan ändå ha frid och ro på grund av den nya människa som finns hos mig, upptänd, uppväckt, skapad genom Guds nåd. Mina kortvariga lidanden, säger aposteln, och vi hörde i dagens predikan, eller i evangelietexten idag, endast en liten tid. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härligheten det bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Just så är det. Men vi vill ständigt bara bygga på det synliga, bara betrakta det synliga och arbeta med det synliga, det som är obeständigt. Och vi glömmer så lätt det osynliga och eviga, det vi äger genom evangelium. Vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner, har Gud en byggnad åt oss i himmelen, en evig boning som inte är gjord av människohand. Medan vi är här ropar vi av längtan efter att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty har vi väl klätt oss i den, ska vi inte stå där nakna. Vi som ännu bor i tältet ropar i vårt betryck, Vi vill ju inte bli avklädda, vi vill bli påklädda så att det som är dödligt uppslukas av livet. Och så fortsätter aposteln att hänvisa till det osynliga och eviga vi har fått. Och därför är vi alltid vid gott mod, även om vi vet att så länge vi har vårt hem i kroppen är vi borta från Herren. Vi lever i tro utan att se, vi är vid gott mod, och så vidare. Ja, det är just det här som också predikaren talar om i sin bok. Och då kan vi gå vidare i predikarens bok. I det andra kapitlet från den fjärde versen till och med vers 11 talar Salomo om sina arbeten och stora företag. Jag kan läsa snabbt igenom det. Jag företog mig stora arbeten. Jag byggde hus åt mig. Jag planterade vingårdar åt mig. Jag anlade åt mig lustgårdar och parker och planterade i dem alla slags fruktträd. Jag anlade vattendammar åt mig för att ur dem vattna den skog av träd som växte upp. Jag köpte trälar och trälinnor och hemfödda tjänare fostrades åt mig. Jag fick också boskap, fäkreatur och får i större mängd än någon som före mig hade varit i Jerusalem. Jag samlade mig också silver och guld och allt vad kungar och länder kan äga. Jag skaffade mig sångare och sångerskor och vad som är människors lust, en hustru, ja många. Så blev jag stor, allt mer och mer, större än någon som före mig hade varit i Jerusalem. Och under detta bevarade jag ändå min vishet. Inget som mina ögon begärde undanhöll jag dem. Och ingen glädje nekade jag mitt hjärta. Till mitt hjärta fann glädje i all min möda, och detta var min behållna del av all min möda. Men när jag så vände mig till att betrakta alla det verk som mina händer hade gjort och den möda som jag hade nedlagt på dem, se, då var det allt förfänglighet och ett jagande efter vind. Ja, under solen finns ingenting som kan räknas för bestående eller räknas för vinning. Glasklar undervisning, inte sant? Hur mycket hade han inte, och ändå, allt det där håller inte. Det går inte att bygga på, det blir inte bestående. Det var allt samman som när man andas ut någonting. Det skingras, det förstörs, det blir inte kvar. Ja, jag tror det blir lagom att vi här gör en paus för att sen gå vidare. Och i andra delen efter kafferasten nu särskilt betona och stryka under vad det är som då verkligen består och ger oss frid, så att vi kommer ifrån den onödiga ängslan som så lätt uppfyller oss.